Här börjar Min systers bucket list av Amy Matthews. Översatt av Linnea MacDonald med Nuanced och inläst av Lydia Alsen för North Audio Publishing i 2026. Och jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta. Och jag sa till mig själv, vad väntar härnäst, vida himmel? Laurie Anderson. Mitt i vintern upptäckte jag till slut att det inom mig fanns en oövervinnelig sommar. Albert Camus. Kapitel 1. Thanksgiving. Bree. De sista månaderna av Brees liv var, märkligt nog, fyllda av hopp. Hoppet bröt fram som en explosion av gult, som livliga bestånd av gullris, påskliljor och rölleka. En plötslig färgklick i den vintergrå canceravdelningen. Det kom när hon behövde det som mest. För världen hade blivit helt svartvit och hon hade nästan gett upp. Det var en mycket snörik säsong i Delaware och flera månader hade gått sedan hon blev instängd på avdelningen. Sängliggande hade hon sett våren och sommaren spira och blomstra genom glasrutor som doftade lysol. Utanför sitt fönster såg hon gudaträdet anta färgen av glödande kol när september övergick i oktober. Dess eldigt orangea löv fladdrade som tibetanska böneflaggor. Hon hade lagt in i maj med hosta och var fortfarande kvar i november, sjukare än någonsin. Att se sommaren fladdra förbi kändes svårt, men vintern såg ut att bli oändligt mycket värre. Som att bli levande begravd. Sjukhuset var insnöat från slutet av oktober och framåt, med stora drivor runt omkring. De starka vindarna blåste bort trädens sista löv långt innan Halloween. Sen kom november med stormar och arktiska temperaturer. Fönstren immade igen och hon förlorade den lilla utsikt hon haft. När Thanksgiving närmade sig såg Bree den pigga nyhetsuppläsaren på Kanal 3 svepa med handen från North Carolina till Vermont för att indikera var ännu en storm skulle härja. Helgen skulle bli dyster. Bree var inte säker på vad som var värst. Vädret utanför eller förhållandena inne, där de blåvita lysrören surrade. Allt hade en kemisk lukt och maten var så mjuk att den förvandlades till en sörja när man försökte skära upp den. För att inte tala om cytostatikan. Bara tanken på cytostatika fick henne att vilja krypa ihop till en boll. Hon hade fortfarande sår i munnen från den senaste rundan. Du slipper den i alla fall över helgen, hade hennes onkologisjuksköterska sagt med hurtig optimism. Då kan du ju äta lite kalkon. Bree kunde föreställa sig hur sjukhusköket skulle hantera kalkonen. Hon såg framför sig torra vita skivor av kött i en färdig sås från burk. Skrynkliga ärtor. Ett par färglösa morotsbitar. Om hon hade tur. Sjuksköterskorna hade hängt upp lite spridda pappersdekorationer i rummet för att muntra upp henne. Det fanns handhäftade pappersgirlanger i en nyans som påminde om överkokt pumpa, vilket kändes passande. Wanda, en av undersköterskorna, hade också tejpat fast en pappkalkon på Brees dörr. Den hade en lätt förskräckt blick och en konstig stjärt av silkespapper i exakt samma nyans som klorin och blått toalettvatten. Bree tyckte inte om kalkonen med den klorinblå stjärten. Men hon hade inte hjärta att be Wanda ta ner den. Wanda hade varit så stolt över sig själv för att hon gjort stället lite gladare. Hur skulle Bree kunna berätta att all glättighet fick henne att må väldigt mycket sämre? På natten lyssnade Bree på de orangea pappersgirlangerna som gav ifrån sig ett slappt, prasslande ljud. Som gamla löv. Det var ljudet av förflutna årstider. Slutet på allting. Det fick henne att tänka på gudaträdets löv, som vinden slitit loss från sina fästen och som sen virvlat ut i natten. Bree var inte en person som brukade vara förtvivlad.